Kör vi igång ännu ett avsnitt av vår Milan Sverige podcast som fortfarande inte funkar i apparna, men iTunes och hemsidan kan ni lyssna via. Och det förutsätter jag att ni gör just nu eftersom att ni lyssnar. Välkomna grabbar Per och Midde, mitt vanliga gäng. Hur är läget?
Jo tack, det är bra. Jag har lite ont i halsen. Jag stämmer inte helt perfekt. Men det ska nog gå bra ändå.
Kan det ha något med en viss Malmö-match att göra?
Ja, definitivt. Jag var sjuk hela helgen och sen så gick jag på Champions League playoff i Malmö nu i tisdags. Så det var ingen jättebra kombination. Det är inte mycket röst kvar.
Kan tänka mig. Midde då?
Jag mår bara bra. Precis kommit hem från jobbet. Full med positiv energi från ungarna på skolan. Och så ska vi ju snacka Milan och positiv energi. Ja, går väl inte hand i hand alltid, men jag ska göra mitt bästa.
Idag går det ganska mycket hand i hand, tycker jag. Det känns som att vi för ovanlighetens skull inte är svintrötta eller irriterade på någonting. Inte än i alla fall, vi kanske blir bara lider när vi snackar. Men vi börjar väl i bomben som slog ner plötsligt i... Söndags blev det väl. Balotelli var i Milano och var på väg tillbaka till Milan och så blev även fallet. Han blev officiell så sent som idag, även fast alla har vetat att det har varit officiellt ett par dagar här nu. Och de här reaktionerna på hans återkomst är ju minst sagt delade. Det kastas kommentarer hejvilt i sociala medier och inte minst i våra kommentarsfält. En del genomtänkta, en del mindre genomtänkta, en del positiva, en del oerhört negativa och vissa vet inte vad de ska tycka. Vi får väl försöka snacka igenom det här ordentligt en gång för alla. Det blir svårt när vi kör som vi gör med 140 tecken på Twitter och bara några av oss har ju skrivit lite krönikor och blogginlägg om det här och sådär, men man kan snacka om Balotelli i 3 dagar om man vill. Så att vi kör väl igång nu och vad tänker ni rent spontant? Eller rättare sagt, nu har man ju kunnat liksom tänka igenom det här lite grann. Vad var era spontana tankar då i söndags när man ändå kände direkt att, eller jag kände i alla fall direkt att nu blir det så här. Jag tvekade inte en sekund på att han skulle komma tillbaka när det väl började ryktas. Vad tänkte ni?
Nej, men alltså till en början var man rätt tveksam. Rättare sagt väldigt tveksam. Fast då, för mig har det nog mer att göra med att man insåg att Zlatan inte skulle komma. Det var som ett slag i magen nästan. Så det insåg man ju. Och sen så har inte Balotelli den bästa säsongen bakom sig. Och han har väl, som alla vet, lite problem ibland. Men samtidigt så ju mer tiden har gått här nu under veckan så har man ändå blivit mer och mer positiv kring den här lånedealen då under den kommande säsongen där väl Milan då delar på lönen tillsammans med Liverpool och det är många då som har frågat varför inte Milan har en utköpsklausul på Balotelli. Många som tycker det är väldigt märkligt. Det är vad jag har förstått det som har det med att göra att då hade Milan varit tvungna att betala hela Balotellis lön. Och det är därför de inte har en utköpsklausul.
Min spontana reaktion var väl att nej. Men det är som Per säger att det är för att man hade förväntningar och förhoppningar om att Zlatan skulle komma. Och jag känner att ledningen kunde ha jobbat mycket smartare under den här sommaren. Man skulle inte snackat upp värvningarna av framförallt Zlatan och en världsmittfältare som såg ut att bli Axel Witsel. Och att det sen slutar med Balotelli och Juraj Kutska. Det är ju som ett slag i magen som Per sa. Hade man inte snackat upp någonting om Zlatan, vilket inte var nödvändigt egentligen, när man hade värvat Bacca och Luis Adriano till anfallet. Alltså man kunde snackat om att anfallsplatserna är tagna och sen fixat Balotelli på en sån här deal, då hade nog många fler varit mer nöjda än vad de är idag. Men jag är positivt inställd till den här dealen av Balotelli. Man har egentligen inget att förlora. gör han det dåligt så kommer Milan inte köpa loss honom. Han kommer gå tillbaka till Liverpool och hans karriär som fotbollsspelare kommer vara mer eller mindre över. Och gör han det bra, ja då kanske man kan fixa någon fin deal och få tillbaka honom permanent. Jag tror att han kan leverera sina mål om han får chansen. Mihajlovic verkar ju vara en tränare som respekteras av Balotelli. Framförallt om man läst den här intervjun som han gjort med La Gazzetta dello Sport. Han kan få det att funka, men den chansen är lika stor som risken att han inte får det att funka. Så man får bara se vart det leder i alla fall. Men leder det ingenstans så har man inte förlorat så mycket på att ha Balotelli. Vad är det, typ 2, någonting miljoner euro som man betalar
2,5.
I lön? Ja, något sånt. Och jag menar, den summan över en hel säsong är väl inte jättemycket ifall en spelare inte levererar. Kolla hur mycket vi betalt ut i Zaccardos lön under dessa åren. Det är Zaccardos 3 säsonger i Milan liksom. Och han har ju inte uträttat mycket mer än vad en Balotelli kommer göra ifall han är kass.
Jag tänker inte de här reaktionerna som har varit, vi har fått en fråga om det också. Det kommer ju bli väldigt mycket Balotelli i det här avsnittet, men vi har en fråga här om Mihajlovic, just som du nämner, skulle kunna, som vår lyssnare här vill uttrycka det, tämja Balotelli. Jag har sett de här uttalandena eller de här uttrycken också på Facebook eller på Twitter, att folk anser att den som är det någon som kan få ordning på Balotelli så är det Mihajlovic. Jag är ju istället av åsikten att den som kan, om det är någon som kan få ordning på Balotelli så är det han själv. Jag tror till och med att han nämnde det i sin, den här långa intervjun som alltså finns på milansverige.se att läsa hela översatt till svenska. Att det är ju han själv som måste inse sina misstag han har gjort. Och det han nämner att om det är någon han har förstört för så är det sig själv och ingen annan. Och om det är någon han har skadat så är det sin egen karriär. Vad tänker ni just det här? För att det här vet jag att vi snackade mycket om. Och det var mycket snack också om när Seedorf kom in. Och det snackades mycket om ni minns de här bilderna när Balotelli gjorde mål. Och det var hans stora leende bredvid Seedorfs stora leende. Och de kollade på varandra och det var någon slags connection. Och det här var hur bra som helst. Och Seedorf skulle få ordning på Balotelli. Och Seedorf fick ju tyvärr inte ordning på någonting. Han hann ju inte riktigt innan han fick kliva ner från tronen där på tränarbänken. Vad tänker ni i den här frågan rent? Det känns ju som ni säger som att det är en helt annan Balotelli som snackar i den här långa intervjun. Men när vi nämnde det här innan vi började spela in också, att det kan ju mycket väl vara så att den här intervjun, att han är väldigt inställsam i den här. Han har fått veta från Mino Raiola, från representanter i Milan, han har fått veta av folk vad han ska säga och hur han ska, för det måste man ju ändå tänka på att det är mycket sånt i såna här övergångar, att spelarna snackar ju inte alltid från hjärtat även om man vill tro och hoppas det. Men vad tänker ni rent kring hans, för det känns som att det är där många tvivlar på, jag själv också med honom, det är ju just hans personlighet, att han är grym fotbollsspelare när han vill, det kan ingen säga någonting annat om, men det är ju just hans personlighet och hans sätt att vara och bete sig som många betvivlar. Vad tror ni om hans mentalitet nu när han kommer tillbaka?
Nej, men alltså precis som du säger, det är ju liksom, det råder ingen tvekan om att han är en helt fantastisk fotbollsspelare när han vill och är i mental balans. Dessvärre är han inte det alltid. Samtidigt så är det här kanske ändå på något sätt sista chansen för honom att verkligen bevisa att han hör hemma på den absoluta toppnivån. Samtidigt, det är väldigt många som är rätt trötta på det här med uttrycket sista chansen. Det är på något sätt ett uttryck som många har använt i flera år när det gäller Balotelli. Sista chansen har man hört väldigt ofta.
Det sades ju när han gick till Liverpool också, så sa man ju det, att det är hans sista chans att bevisa sig.
Ja, men även, jag tror även det användes redan när han kom till Milan förra gången. Alltså liksom, nu är det hans chans att verkligen bevisa att han ska bli en stor spelare. Och så gick det som det gick. Han var bra under våren där, tog Milan till Champions League. Sen så gick det bara neråt. Sen om Mihajlovic är rätt ledare och för att styra Balotelli på rätt bana igen. Det är väldigt svårt att svara på. Balotelli har haft väldigt bra tränare vid sin sida tidigare. Så att Mihailovic skulle vara en perfekt tränare för just Balotelli har jag väldigt svårt att se. Precis som du säger, det handlar om att han själv ska inse det.
Sen så kollar man hans senaste session i Milan. Visst, som supporter blev man ofta frustrerad när man såg honom. Av olika anledningar. Men han levererade ju sina mål. Han hade väl 0,6 i målsnitt eller något sånt. Och det kan man ju inte ta ifrån honom. Hittar han till något liknande så är jag ju mer än nöjd. Framförallt om man ska agera inhoppare, då blir det ju helt fantastiskt. Han kan Serie A. Han kan det mycket bättre än Premier League. Det visade han ju inte minst när han kom tillbaka till Milan förra gången från Manchester City. Sen så kan man ju resonera i det att det är Balotelli då och Balotelli nu är inte samma sak och allt det här. Men det är fortfarande en usel säsong han har bakom sig. Innan det, säsongen i Milan, den var inte så usel. Det var mer hans problem med hans personlighet som gjorde att Milan ville få bort honom. Det var inte att han inte levererade på planen. För sett till hur laget levererade under den säsongen så var Balotelli ändå, om inte den bästa spelaren, så näst bäst efter De Jong. Om jag inte minns helt fel. Mm. I alla fall i min värld. Och kan han hitta tillbaka till att vara den här duktiga fotbollsspelaren samtidigt som han faktiskt har råd sig i alla fall någonting av det här som man pratar om i den här långa intervjun med Gazzettan, så kan det bli en bra blandning. För visst att det kan vara så att Milan och Raiola och folk runt omkring honom gett honom lite direktiv på hur, vad han ska säga helt enkelt. Men det måste ändå sätta sig någonstans i hans huvud så att nu är jag 25 år gammal. Och allt det här han säger att nu är jag en man, jag är inte en pojke längre. Och jag måste leverera, jag måste visa upp mig för denna och jag måste återbetala förtroendet för Berlusconi, Mihailovic och alla som vågat ge honom den här chansen. När faktiskt ingen annan klubb ville ha honom. Han erbjöds ju till hur många klubbar som helst som tackade nej.
Mm.
Och går han in med den inställningen att han verkligen ska, vad man ska säga, återbetala tjänsten till de här människorna som ändå ger sitt förtroende för honom, så kan det nog bli jävligt bra. Och han säger ju själv att jag får inte gå in med några förväntningar och detta och detta och detta, utan bara komma dit, kämpa, göra mitt bästa och snacka mindre framförallt. Och jag tror att tar han åt sig i alla fall 10% av allt det här han sa i intervjun och blandade med den här fotbollsspelaren som han var i Serie A förra gången han var där, så kan det bli jävligt bra. Och tänk då om han tar åt sig mer än så av allt det här han fått höra och allt det han har sagt.
Alltså, men man hoppas liksom bara att han lyckas hålla, alltså låt oss säga att han stannar i Milan nu ett par år, att han verkligen liksom lyckas sköta sig hela tiden. Det kändes som att när han kom till Milan förra gången så var det väldigt mycket snack om att ja, nu kommer han sköta sig för det klubben han älskar och så vidare och så vidare. Men så blev det ändå en del problem. Så man får liksom hoppas att det håller sig på en bra nivå hela tiden.
Jag tycker att det var ett smart drag av Milan att inte köra en presentation och sånt, utan verkligen, vad man ska säga, betona för honom, markera att du är ingen stjärna längre. Nu kommer du hit som en spelare i mängden liksom. Du är inte förväntad att vara i startelvan. Alltså, det finns inga förväntningar på dig. Alltså just det här med att inte köra en presentation tyckte jag var helt fantastiskt. Alltså att nu håller du dig på marken, sväva inte iväg nu är det ingen stjärna längre.
Men det där det tänkte jag också på.
Det kanske också får honom att inse vissa saker.
Ja, exakt. Frågan är ju bara om han verkligen klarar av, det är ju sånt som återstår att se, men om han, för jag har väldigt svårt att tro, alltså när man läser den här intervjun så vill man ju gärna tro att han har förändrats väldigt mycket och mognat framförallt, för det är väl det som har varit hans stora problem. Men jag har svårt att tro, eller jag har svårt att se att han skulle ha förändrat sig så pass mycket från liksom i princip en vecka till en annan och gått och blivit en kille som trivs på bänken och som eller trivs på bänken, han får ju kämpa precis som alla andra på sin startplats, men det är där att jag har så svårt att se en Balotelli som vi säger att det blir så en hel säsong eller en halv säsong kan nöja sig med att inte starta, kan nöja sig med att inte liksom vara ett av de stora namnen i ett lag. Låt säga att det blir så att han inte alls tar så mycket plats, att han inte alls liksom stänker in mål och att han inte alls gör så mycket skillnad, då kommer han ju inte få en startplats såvida ingen är skadad eller så i, av de här som ändå har spelat och som startade, tänker jag nu mot Fiorentina och sådär. Kan Balotelli verkligen gå till Milan och vara den här spelaren i mängden som ni nämner? Och i så fall, vad kan han dessutom passa in i där Mihajlovic vill att han ska spela? För det snackar han ju också om i den här intervjun, att de i Liverpool inte riktigt körde, att Rodgers ställde upp med en formation som inte riktigt passade honom och sådär. Jag tänker, vad tror ni rent om de förutsättningarna, liksom bänkspelare och att han, den positionen han är tilltänkt till?
Hans Balotelli är väl tänkt att vara en av toppanfallarna uppe, en av de två som ska göra målen. Backa tror jag inte han konkurrerar ut, för han tror jag kommer starta hur som helst. Men jag tror nog hans största konkurrent är Luis Adriano. Tack.
Och honom vill ju många se bort, har jag sett i våra kommentarsfält, att de som är positiva till den här värvningen hoppas ju på att han kommer in och sparkar just Luis Adriano ur startelvan. Vad tänker ni om det?
Frågar du mig, vill jag inte ha Luis Adriano från startelvan i dagsläget i alla fall? För det han har visat upp under första säsongen och så mycket som han kämpade och slet mot Fiorentina, så tycker jag att han är värd en startplats. Sen så ifall Balotelli får sina chanser och gör det bra, samtidigt som Luis Adriano inte tar vara på sina chanser när han väl får starta, så är det ju klart att han ska petas, men det är som vilken annan spelare som helst. Är det någon som är bättre på din position så ska du petas. Det tycker jag ska gälla backa också. Om Luis Adriano levererar som fan och Balotelli är grym när han får hoppa in och backa inte levererar alls, ja men då ska ju han petas och han var inhoppare istället. Det spelar ingen roll vad man heter, de bästa ska spela.
Ja, sen får man inte glömma att Balotelli har kunnat spela fotboll på hur länge som helst. Visst, han har tränat på själv. Han såg väldigt... Alltså det var väldigt bra form faktiskt, den här bilden som Milan la upp nu på honom i Milan, tror jag. Men just det här matchtempot och sånt, det försvinner ju. Så i dagsläget vill jag absolut inte ta bort någon av anfallarna på startelvan, utan Balotelli kommer att behöva kämpa för en startplats.
Vad tror ni det är med just Adriano då, om vi bara ska gå på ett litet sidospår en liten stund? Vad är det med honom som gör att folk vill ha bort honom i startelvan?
Ja, inga, alltså det många kanske tycker att Balotelli är lite mer attraktivt namn på topp.
Jag tycker att den frågan är svår att svara på då jag inte vill ha bort honom från startelvan. Så jag vet inte vad svaret från de människorna är.
Nej. Det är ju någonting som väldigt gärna får diskuteras i vårt kommentarsfält. Som sagt, de flesta av våra lyssnare hänger ju till på Facebook, och i kommentarsfältet till det här inlägget, eller till det här avsnittet rättare sagt, får man ju jättegärna kommentera då vad, om man är en av dem som tillhör den här skaran, att man vill ha bort Adriano ur startelvan, så får man ju väldigt gärna kommentera varför. För att det är ju någonting som absolut kommer att följas upp i kommande avsnitt, när vi nu har den här konkurrensen på forwardpositionerna. Så kommer vi absolut att få snacka mer om det här. Men för att återgå till Balotelli och försöka liksom knyta ihop den här säcken som känns som att den aldrig kan stängas helt. Är det någonting annat ur den här väldigt långa intervjun som ni fastnade för, som ni tänkte på?
Ja, det var lite av hans pappas bortgång där med att hans sista önskan hade varit att Balotelli skulle vara tillbaka i italienska landslaget. Att han verkligen ville kämpa för det.
Mm.
Det, liksom, det var väldigt ljud sagt. Det var liksom ingenting man riktigt förväntade sig att Balotelli skulle säga.
Även det här med hans dotter tycker jag. Mm. Att han beskriver det på något sätt så poetiskt. Typ så att hela världen lyser upp när hon... när min dotter ler. Det kan gå från svartvitt till väldigt färgglatt. Och lite så, alltså ord man inte ens skulle kunna förvänta sig att Balotelli använder liksom. Och sådana metaforer och allting. Alltså väldigt, väldigt, vad man ska säga, moget sagt helt enkelt. Och det var väl smart av just den här journalisten som intervjuade honom att gå in på det. Att, vad betyder din dotter för dig? För att kanske få honom att inse att du kanske borde kämpa åtminstone för henne.
Ja, precis. Och det, alltså, det, hela den historien, den vart ju väldigt stor när den kom ut. Att han hade fått en dotter och allt det här. Så vart ju det väldigt, väldigt stort i media. Alltså inte minst i italienska medier såklart. Och jag vet att vi skrev en hel del om det och vi pratade om det i den här podden också. Men... det kan ju mycket väl vara en av delarna i hans den här mognadsprocessen, att han just har, vad säger man när man får barn? Jag har inga barn själv, men man har ju liksom någon annans liv i sina egna händer på något vis. Så att, och det måste ju, jag tror säkert att man genomgår en ganska stor förändring som person, oavsett om man är liksom någon helylle snubbe liksom, som bor i någon småstad i Sverige, eller om man är Mario Balotelli, så lär man ju liksom... det lär ju hända någonting med en, så det kan ju mycket väl vara så att hela den här grejen med de här livsförändringarna, hans pappas bortgång och dotterns och allt det här, så kan det ju mycket väl vara att det har bidragit såklart. Någonting jag reagerade på i den här artikeln var att de tog upp det här med rasismen och de här alltid så fruktansvärda apljuden på arenorna i Italien. Vi har väl säkert allihopa fått tyvärr uppleva dem, inte minst den matchen som både du och jag var närvarande på mot Roma på Olympico Per.
Ja, det var hemskt.
Ja, förra säsongen där, det var ju vidrigt att lyssna på. Jag vet att det var nästan ännu värre, fast från en mindre skara såklart, i och med att det inte var lika mycket folk när jag var på Lazio Milan samma säsong på Olympico. Men och där säger han ju det, att rasism ska inte accepteras och liksom att det där är upp till domaren. Men han säger ju också själv att han inte kommer att säga någonting på planen. Han kommer inte liksom så göra någonting åt det här. Mer än att han säger att han skulle kunna lämna planen själv. Jag antar att det skulle bli på ett liknande sätt då som Boateng också gjorde, när det blir alldeles för mycket rasism. Men jag tänker just en frustrerad Balotelli som inte får starta, som kanske inte gör de här alla målen, som någonstans ändå hos alla supportrar, det kan ingen förneka, man förväntar sig av honom. Kanske inte från start, men jag tror att alla någonstans, även om man kanske inte säger det rakt ut, men någonstans innerst inne tänker man ju att Balotelli är en spelare som ska göra mål, han ska göra mycket mål och han ska vara grym liksom, i och med att alla vet att han kan. Säger att han inte får igång sitt målskytte, han får inte starta, han blir lite liksom frustrerad på planen. De här buropen som kommer komma åt honom, dels för att han är han, och de här rasistiska påhoppen som sker i allt för stor utsträckning mot framförallt mörkhyade spelare i Serie A. Tror ni verkligen på att han kommer kunna hålla sig i skinnet vid ett sånt tillfälle? Om vi säger bara rent.
Alltså jag kan ju bara återberätta vad jag såg den matchen mot Roma. Liksom. Mm. Den matchen var han ju extrem obalans.
Ja.
Det var helt sjukt faktiskt. De lyckades få en obalans. Sen så, man vet inte, han kanske har lyckats mogna och försökt, eller hur ska man säga, han kanske kan se bort från det liksom under matchen.
Mm.
Så får man ta en diskussion efteråt istället.
Alltså grejen är att han är fortfarande bara en människa. Alltså även om Balotelli inte hade varit den här skandaltypen och alltså alla de här utbrotten han haft och allting han gjort på grund av hans personlighet, så hade det ändå kunnat brista för honom när man får höra så, alltså när man utsätts för så mycket rasism på arenorna och så mycket hat. Alltså det känns som att det är väldigt mycket hat mot just Balotelli. Det kan ju vara på grund av hans personlighet, men det hade nästan lika gärna kunnat vara utan det också, för att han är en mörkhyad italienare.
Så är det ju.
Och jag menar, han hade kunnat reagera på samma sätt som den galna Balotelli, även fast han hade varit en skitlund kille. Mm. Alltså, ni förstår vad jag menar.
Absolut.
Jag själv är en skitlund kille. Men hade jag utsatts för rasism så hade jag hade ju gått loss.
Mm.
Så man ska inte förvänta sig för mycket av honom på den punkten. För han är trots allt bara en människa. Visst att han är en väldigt speciell personlighet, men ibland brister det för oss allihop.
Ja, det är klart att det är så. Det är ju, jag tycker alltså, om man bara ska liksom säga någonting mer om just den här situationen som uppstår på italienska arenor. Det är precis som han själv nämner, att de gör det ljudet på grund av hans hudfärg och att han är mörkhyad. Och det är så sjukt, för att italienarna själva, när jag bodde i Italien så pratade jag ganska ofta med italienare om det här, för att jag ville veta deras sida av varför det är så här, oavsett om de är de själva som gör apljuden eller om så. Och många säger ju det, att nej, men det är inget rasistiskt, utan det är bara för att psyka liksom. Det är bara på skämt, eller alltså, förstår ni vad jag menar? De är liksom så här, italienarna själva, många är säkert, det finns ju rasister överallt tyvärr fortfarande än idag. Så att många är ju säkert, alltså det är ju säkert av rent rasistiska skäl från vissa, men många anser ju att det bara är för att, på samma sätt som man buar ut en spelare eller gör, man vill få någon i obalans, så som det som sagt såg ut mot Roma den där matchen förra säsongen. Men
nu avbröt jag kanske, men alltså det var ju också, det var faktiskt så mot Roma. Det var liksom, det var många liksom vuxna kompisgäng som liksom skrattade liksom åt det, och
ja.
De hade liksom skitroligt när man höll på med det.
Ja, men precis, och det är där
jag liksom tycker att det behöver inte vara apljus, så bara kan du bua liksom.
Ja, men precis, det är där jag menar, det är så jävla sjukt, rent ut sagt, hur man kan använda sig utav det här. Man använder sig utav N-ordet som de också skriker på arenorna. Jag satt som sagt bredvid liksom 6-åriga barn på Olympico när jag var på Lazio Milan, som satt och skrek de här orden och gjorde de här ljuden, och deras liksom föräldrar bara skrattade och hejade på dem, och alltså det var det mest bizarra jag varit med om hela mitt liv nästan. Och det är så sjukt, för att det är som Balotelli säger, när han spelar för Italien så är det samma människor som hejar på honom för att han ska göra mål. Det är där, tycker jag, det största problemet i italiensk supporterkultur ligger, att man kan göra apljud och skrika fula ord till mörkhyade spelare bara för att få dem ur balans och sen påstå att det inte är rasistiskt. Det var bara en liten sidogrej som egentligen inte hade någonting med Balotellis personlighet att göra, men jag ville bara få det sagt. Och det är som du säger, Midde, man kan inte förvänta sig hur mycket som helst, och jag tycker absolut inte att det vill, alltså nu när jag ställde den här frågan kanske det verkade som att jag menade att han skulle liksom bara se bort från det och försöka koppla bort det. Det är absolut inte det jag menar, för att jag tycker inte att någon ska behöva göra det. Jag tycker inte att han gör fel om han lackar på grund av det här, den här rasismen som ändå finns, och de här ljuden och sådär. Så att det är inte det jag menar, att jag tycker att det är fel om han får något slags utbrott i en sån situation. Och jag tycker absolut inte att det är någonting man bara ska liksom behöva uthärda. Så det vill jag bara förtydliga. Och absolut, han är bara människa. Men som sagt, i det här avsnittet tänkte vi att vi skulle försöka, som sagt, på något sätt grena ut hur vi tror och hoppas och vill och tänker att det kan gå för Balotelli i hans nu andra session här på väldigt kort tid i Milan. Är det någonting mer ni tänker på rent sportsligt? Det har ju inte gått så bra i Liverpool, och enligt honom själv så har det ju som sagt mycket med det här med spelsystemet att göra, och att han har det här, han hade väl lite skador, och det har ju varit rykten fram och tillbaka, och han säger mycket det också, att allt som skrivs om honom i media är överdrivet, och att det ofta är mycket som är väldigt, väldigt överdrivet och nästan till och med påhittat. Vad tänker ni kan bli den stora skillnaden för honom om man tänker rent sportsligt och inte inte mentalt, eller är det bara det mentala man behöver förändra i hans situation? Förstår ni min fråga?
Ja, ungefär. Alltså igen, alltså, som, ännu en gång, han är en jätteduktig fotbollsspelare. Nu får han närmare hem till sin familj. Så troligtvis, han känner sig mer hemma kanske i Italien och Milano framförallt. Så det är absolut en bra förutsättning för att han ska kunna lyckas bättre sportsligt. Om du trivs utanför plan så trivs, så presterar du bättre. Det tror jag nästan alla är överens om. Samtidigt så har han ändå bytt i England tidigare i Manchester, så jag vet inte egentligen, där gick det väl också lite upp och ner, men det gick ju bättre där än i Liverpool. Sen så har jag inte riktigt koll på exakt hur Liverpool spelade förra året, jag har inte kollat överdrivet mycket på dem. Jag vet bara, jag har sett någon match och då var ändå Balotelli rätt bra tyckte jag, dock missade väldigt många chanser. Så förhoppningsvis gör han bättre från sig i Milan. Det är bara hoppas liksom. Jag tycker han alla första att jag får göra det.
Det är alltså, en nyckel kan ju vara att det börjar bra. Får han en bra start så att han kan börja spela med ett leende på läpparna igen, så att han kan känna att han är lycklig i Milan, så kan det nog, ska han nog flyta på den vågen rätt länge. Och sätta dit de enkla målchanserna och göra det enkla ute på planen. När han väl, jag vet inte, när han väl byggt upp självförtroendet lite. För i Liverpool såg det ut ofta som att han var inte lycklig. Och han hade fått en dålig start. Han missade fruktansvärt enkla målchanser. Och det var väl att... Jag tror att det beror på självförtroendet. Så kan han få en bra start så kan han flyta på den vågen ett tag och leverera. Får han inte en bra start så får man ju hoppas att han inte tappar huvudet och fortsätter kämpa. Det här som man snackar om, kämpa hårt, snacka mindre. Men ska man se bak hur det har varit tidigare så har det ju varit tvärtom. Levererar han inte på planen så levererar han skandaler istället.
Jag har faktiskt inte tagit upp de här reglerna som till och med är inskrivna i hans kontrakt.
Ja men precis, jag tänkte vi skulle försöka röra runt lite kring dem också och försöka få någon klarhet i vad det är egentligen Milan vill med de här reglerna. För att de reglerna som står i kontraktet är ju egentligen sådana regler som man kan tycka är självklara för spelare. Det handlar lite om hälsa och rökning var det väl, och det handlar om hans utspel på sociala medier och hans utseende och det här. Det var ju för sig kanske ganska väntat att man skulle dra till med någonting sånt här. Men det känns mer som att, för mig känns det mycket som att det kanske är för att lugna oss supportrar också. Att man går ut med det här och sen så att, eftersom att det är så många som har haft väldigt stark kritik och riktat den mot just den här värvningen av Balotelli, och om man kallar honom för liksom socialmediakungen, liksom ska tillbaka och göra kaos och sådär. Men vad tänker ni kring de här reglerna som sagt finns faktiskt inskrivna i hans kontrakt med Milan?
Så nu kommer jag inte ihåg alla regler. Det var någonting med hans frisyr.
Han skulle inte ha såna galna frisyrer som han har haft. Han ska liksom inte dra någon onödig uppmärksamhet till sig, verkar det ju som, utöver det sportsliga han gör.
Ja, för vad jag läste så skulle liksom kontraktet brytas med omedelbar verkan ifall han liksom bröt mot någon av de här reglerna. Det känns lite tramsigt för att han skulle liksom, ifall Galliani var Rivas kontrakt. Liksom, ifall han,
ja, alltså nu tror jag kanske inte att de är så stenhårda på just frillan. Liksom. Han råkar göra sin mohawk blond och de bara, nej nu jävlar liksom. Det hade i och för sig varit ganska komiskt om det hade varit så. Kommer om några månader här Breaking Balotelles kontrakt rivet efter frisörbesök. Men
nej, men det är väl mer det här med rökning och hälsa.
Och mer det här också att han som sagt har ju gjort vissa grejer som har tagit överhanden i hans karriär, som har liksom överglänst det här sportsliga, som ju faktiskt är det som är det intressanta med en fotbollsspelare.
Men alltså sådana här regler som att inte röka och sånt här, det är verkligen rätt självklart för en professionell fotbollsspelare. Men samtidigt, ifall han har problem med det så får man kanske skriva in det i kontraktet. Det är väl lika bra, tänker jag.
Mm. Har du några andra åsikter kring just det här med det?
Nej, alltså det är som ni säger, det borde vara självklart, men i och med att det behövs för just honom så är det bra att man tar in det. Ska jag vara helt ärlig trodde jag inte på det först, för det har alltid snackats om sådana här specialgrejer, men så har det dementerats att nej, varför skulle du ta in sådana saker i kontrakt? Men han bekräftar ju det själv, att, och han vill följa Milans class code liksom. Och det är väl bara bra. Alltså, egentligen är det svårt att diskutera allting vi diskuterar i podden idag. För det får tiden utvisa helt enkelt. Han får visa ifall han har mognat. Han får visa ifall han menar det han säger i intervjun. Han får visa ifall han kommer följa de här reglerna. Alltså, det är bara upp till bevis helt enkelt.
Ja, men det jag har liksom reagerat lite på med det här kontraktet, det är att man skulle ha anlitat någon typ av bodyguard som ska följa honom. Det är väl Di Marzio, tror jag, om jag minns rätt, som har rapporterat om det här. Det kanske har kommit in från någon merstans också, men den här så kallade bodyguard som ska följa honom, det måste väl vara mer tänkt, tänker jag rent logiskt, som att det är mer en övervakare än en bodyguard. Alltså det är ju inte en ren livvakt, han liksom lever väl inte under hot mer än vad någon annan fotbollsspelare gör, eller förstår ni vad jag menar? Har ni någon liksom, har ni fått någon mer klarhet i vad det är för typ av person?
Nej, alltså jag vet faktiskt inte alls det där. Tyckte det var rätt lustiga uppgifter.
Ja, för det tänker jag, om det nu stämmer att det är en person som ska följa honom dagarna i ända, så borde ju det här vara mer än någon typ av person som ska se till att han faktiskt håller sig, att han inte liksom står bakom Milanello och tjuröker och alla de här grejerna, tänker jag. Men är det ingen av er som har någon mer fakta på det, så kan vi väl lika väl bara släppa det, och sen får vi väl se vad det är som, för det är väl ingenting som egentligen är bekräftat.
Nej, det är ingenting
jag att de här ligger i. Det är väl mest bara rapporter att, men det är väl ganska troligt kanske att det ligger med i kontraktet, de här punkterna. Vissa utav dem i alla fall. Sen kanske en del är lite överdrivna, vi vet ju inte.
Men jag har faktiskt ingen bra koll på det. Men det är som du säger, att det borde ju vara en övervakare som ser till att han inte bryter mot de här reglerna som finns i hans kontrakt. För annars hade han ju kunnat göra vad han vill vid sidan av utan att Milan vet om det. Alltså röka, festa och allt det här. Men har han någon som övervakar honom så kan han ju inte göra det på samma sätt.
Nej, exakt.
Fast festa, det kommer nog få reda på en dag, kan jag säga det.
Ja, det är nog ingen fara.
Nej, men ni fattar vad jag menar.
Ja. Så är det ju, absolut. Vad tänker ni annars rent? Har vi täckt det mesta som gäller Balotelli? Som sagt, man kan ju snacka om honom i liksom 76 veckor om man vill. Men har vi täckt det mesta som vi kan täcka just nu, tycker ni? Eller är det någonting annat som ni vill föra fram vad gäller honom just nu? Och den här övergången?
Nej, jag vet inte. I dagsläget finns det inte mycket mer. Förhoppningsvis får vi snacka med honom efter derbyt. Han har gjort noll.
Vi får väl hoppas. Han ville ju inte kommentera på det själv, men det är väl klart att man hoppas att han kan komma in och göra en skillnad där. Det hade ju varit fantastiskt. Han kanske skulle kunna göra en Zlatan av det hela och sätta någon straff. Men vad tänker ni rent inför helgen då? Det blir väl kanske ingen Balotelli redan på lördag. Men vad har vi för någonting att stå på, tycker ni, inför den här matchen? Vi har ju fått in, blev ju klart, Midde vill ju helst inte prata om det här, men vi ska väl kanske nämna det i alla fall, även om du smög in dig i hopp om att slippa prata om det och mer sen i början där. Vi fick ju en till värvning som är så gott som klar, eller har det blivit någonting mer bekräftat någonstans ifrån? Jag har helt tappat bort mig i mitt Twitterflöde här när vi har pratat.
Det är Milan Channel som bekräftat att man kommit i advanced talks, så
mm.
Så det är väl klart.
Vad tänker man om en sån värvning, om man ska sammanfatta den på bara ett par meningar?
Det gör jag mer än gärna om Per inte har någonting emot det. Alltså, jag tänker så här att ett, man visste att det kommer inte gå en sommar utan en skitvärvning från Genoa. Två, om man nu skulle värva en mittfältare, var ska man värva en som inte går rätt in i startelvan? Vi har tillräckligt med mittfältare på bänken. Vi har Poli, vi har Montolivo, vi har José Mauri, vi har Nocerino. Alltså, det räcker. Om man ska ha spelare bara för att ha dem eller värva en mittfältare bara för att säga att nu har vi värvat en mittfältare, då är det bättre att inte värva någon alls. Då har vi den truppen vi har idag, och för det är ändå elvan vi kommer ha. Och det finns till och med bättre reserver i dagens trupp än Juraj Kutska, i alla fall enligt min åsikt. Ja, alltså jag har kommit av mig helt igen. Alltså jag pallar inte snacka om Kutska egentligen. Alltså han har ju varit på väg till oss i typ 4 år. Sen dess har jag inte sett någon utveckling av den fotbollsspelaren.
Nej, men betyder det här att det inte blir någon annan mittfältare? Det kommer alltså, ju folk ställa, den frågan kommer folk ställa till oss direkt när den här artikeln kommer ut.
Jag har läst 2 saker nu i alla fall. Den ena är att vissa hoppas att han ska vara någon vice de Jong när ifall Montolivo lämnar, och att en annan mittfältare också värvas. Den andra är att Daily Express skriver att Milan är beredda att lägga ut de här 25 eller 30 miljonerna för Axel Witsel som krävs. Ja, Daily Express är det. Fast de är väl brittiska, så det är inte så jättetrovärdigt. Så jag är verkligen, jag har ingen aning om vi kommer värva en mittfältare till. Jag hoppas det innerligt, annars kommer Galliani få skit. För han alltså, Milan börjar ju med en riktigt bra Mercato-sommar, trots att man tappar både Ondoja och Jackson Martinez i förhandlingarna. Men man väl var bra och fansen är nöjda. Sen, varför ska man snacka upp Zlatan och Witsel om det inte blir någonting som ens är i närheten av de spelarna? Det är där man sköt sig själva i foten. Vad skulle man snacka upp så mycket om Witsel om det inte blir någonting, om det blir Juraj Kutska istället? Alltså jag förstår inte. Men ja, det är väl, man får väl hoppas att de överraskar sista dagarna, så blir det gåva från presidenten och det vanliga snack.
Ja. Det rapporteras att Milan har gett upp Soriano. Därför har man värvat Kutska. Inte officiellt ändå, så gott som. Eller vår kära vän Tancredi Palmeri skrev på Twitter att Milan är intresserad av Alexson och Barcelona.
Alltså.
Tiden vill man på något sätt del på lönen där också. Jag antar att det skulle vara en lånedeal i så fall. Jag vet inte om det är någon jätterolig affär heller. Man hoppas väldigt såklart på en Witsel fortfarande. Det sägs att Zenit är nära att värva Moutinho. Så förhoppningsvis.
Och Witsel ska väl ha sagt senast idag att han vill till Italien.
Ja,
alltså, det finns ju andra klubbar som är där och snusar lite också, men...
Alltså, Witsel uppges har sagt det till sina representanter.
Mm.
Så det var liksom ingen intervju där han själv hade gjort någon tidning, utan det var ju bara rykten egentligen. Där.
Ja, precis. Dessutom har han kontrakt fram till och med 2017 var i Zenit, så att... Det är väl kanske ingen garanti heller, om han nu har sagt det, så är det väl ingen garanti för att han går just nu heller. Han har väl inte direkt bråttom någonstans egentligen.
Sen kan man också nämna att Paletta har lämnat precis nu.
Ja, just det.
På lån.
Ja, på lån. Hur gammal är han? 30?
Han är 29.
Han är 29, så ung.
Alltså det känns ju väldigt, det är väldigt märkligt att man lånar ut en 29-åring i en säsong utan någon utköpsklausul, utan någonting.
Mm. Men det kanske är Milans sätt att möta honom på halva vägen, om han nu vill lämna, som det har rapporterats, eftersom att han vill ha mer speltid. Men Milan kanske inte riktigt vill släppa honom. Jag vill absolut inte släppa honom. Jag blir förbannad bara jag tänker på det. Men
det var väl något snack om att han vill ha så mycket speltid som möjligt inför EM nästa år.
Exakt. Och då kanske det är Milans sätt att möta honom på halva vägen, att låna ut honom bara utan någon utköpsklausul eller någonting, för att man fortfarande vill behålla honom i truppen. Jag vet inte riktigt. Det skulle kunna vara någonting sånt, om man säger så. Är det någonting annat som händer just nu annars? Det är väl de grejerna vi har uppe på tapeten så här bara några dagar innan självaste deadline day, när allt ska bli klart och fixat och ta slut så att säga. Annars är det väl bara att, som sagt, när vi spelar in nästa vecka så är ju allting klart, och då har vi en sammanställning på vilka spelare som har gått in, vilka som har gått ut, och vi har ett derby att se fram emot. Förvisso är det väl en och en halv vecka kvar till det då, när vi snackar nästa gång, men för det ska väl vara ett uppehåll däremellan också på helgen där den 5-6. Men vi har ju som sagt en hel del att se fram emot sen, och sätta tänderna i när fönstret väl har stängt. Vad tänker ni rent inför, om vi ska snacka lite? Vi har ju inte hunnit, och vi hinner inte heller nu gå in något särskilt djupgående på den här Fiorentina-matchen, och det är väl säkert inte så många som vill höra oss tjata och gnata om den heller. Men vad tänker ni bara lite så här kort inför helgens match här på lördag mot Empoli, och sen baserat på vad man har kunnat se mot Fiorentina i matchen här tidigare?
Allt jag vill ha är 3 poäng. Sen får det se ut hur ser ut. Jag bryr mig faktiskt inte. Nu måste vi få 3 poäng. Det såg väldigt svagt ut mot Fiorentina, även när vi var 11-11 tyckte jag. De inledde starkt, och Milan hade inget skott på mål hela matchen. Så det är bara till att börja kämpa och ta in 3 poäng.
Jag håller med på 3 poäng, inget annat. Man hade ju gärna sett bättre spel, men det får man överlåta lite till tiden. Jag tror att det var 5 nya spelare i startelvan jämfört med förra säsongen i matchen mot Fiorentina. Så det är klart att spelet inte kommer sitta. Bara plocka 3 poäng, sen får du se hur du vill.
Vi får väl se vad vi har att säga om den matchen när den väl är spelad, så att säga. Annars så återstår det väl inte så mycket av det här avsnittet egentligen. Per ska få vila sin röst här lite ikväll, så att han får den tillbaka någorlunda här. Och sen så spelar vi väl helt enkelt in nästa avsnitt nästa vecka, eller?
Ja, det hoppas vi.
Det är nog ingenting som ska komma i vägen för det. Då avslutar vi och tackar för oss, och vi tackar såklart alla som lyssnar trots att vi har problem. Jag såg någon kommentar här nu på vår Facebook att det var någon som sa att det inte funkar varken via hemsidan eller iTunes på telefonen. Det har jag ingen aning om varför det gör, om det är just din telefon. Då jag kan lyssna via telefonen i alla fall. För min del är det bara apparna som krånglar. Men som sagt, jag ska lösa det har jag lovat på ett eller annat sätt. Men som sagt, hör gärna av er med frågor och åsikter, och gärna den här Adriano-grejen får vi väldigt gärna se att ni följer upp i våra kommentarsfält. Annars så är det väl bara att avsluta det här med det.
Vi säger Forza Milan, ciao ciao.
Rossonero, 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 rossonero. Yeah, yeah. Rossonero, rossonero, shalalala. Questo è il mio rap e lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre per voi.